Jag har som överstig skrift, stark i köttet eller stark i Herren. Och det var ett ord i början av den här sommaren som jag fastnade för. Eller som ni vet, så där bara fastnar i tankar och så går man och tänker på det. Ingen trolldom hjälper mot Jakob, ingen spådom mot Israel. Och de här orden kommer ju från Bileam, hans profetia. Han var hyrd av Moabs kung Balak som ville att han skulle förbanna Israels folk. Men Gud hindrade honom och han måste säga det Gud gav honom att tala. Och varför ville Moabs kung Balak förbanna Israel? Jo, det står att han fruktade för dem. Han kände till alla segrar de hade vunnit. Ingen kunde stå emot dem. De är starkare än jag, sa han. Men sanningen var ju att ingen kunde stå emot Israels Gud. Och det hebreiska roten till namnet Balak betyder att förinta, att tillintetgöra eller att döda. Han var alltså Guds motståndare, styrd av mörkrets första, om man ska tala klarspråk. Men vi läser från fjärde Mosebok 23 och 18 där Bileam då får profetera. Stå upp, Balak, och hör. Lyssna till mig, du Sippors son. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Inte en människoson så att han skulle ångra sig. Kan Gud ångra sig? Ja, nu kanske någon tänker, det står i första Mosebok 6 och 7 att Gud ångrade att han hade gjort människor. Men då får vi tänka lite till. Gud kan inte ångra för att han har gjort något misstag eller gjort något fel. För det gör han inte, som vi gör. Det vi ångrar. Utan här var orsaken att människorna vände sig bort från Gud. Och det som Gud säger där, ungefär, det är att deras hjärtan är fulla av ondska. Alla deras tankar, allt det som var bara ont. Och Gud var bedrövad i sitt hjärta. Ordet ångra, det betyder att man förändrar sitt sinnelag gentemot någon. Och så vers 20. Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra det. Ingen ofärd kan skådas i Jakob. Ingen olycka kan ses i Israel. Herren, hans Gud, är med honom. En konungs jubel hörs bland dem. Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. Ingen trolldom hjälper mot Jakob. Ingen spådom mot Israel. Och ska vi ta ordens betydelse här, så kan man lägga till ingen trolldom, ingen besvärjelse, förtrollning, inget viskande. Och roten är Nachash, som betyder orm. Det kommer från ormen, djävulen. Inget av det, av okulta krafter, hjälper mot Jakob. Ingen spådom eller häxkraft mot Israel. När tiden är inne ska det sägas om Jakob och Israel, vad har inte Gud gjort? Barak förstod att om han kunde förbanna Israels folk skulle han få makt över dem och hindra dem att komma vidare. De skulle bli kraftlösa och lätta att besegra. Men han insåg inte att ingen besvärjelse, ingen förbannelse, magi eller häxkraft och så vidare har makt över Guds folk, över Guds utvalda. Ingen förbannelse har makt över den som tillhör Herren. Vi blir attackerade, vi blir ansatta från mörkrets makter, men inget och ingen kan hindra Guds vilja när vi följer Jesus och lyder honom. En konungs jubel hörs bland dem, läste vi. Eller jublet till en konung hörs bland dem. Konungen, Herren Jesus, Kristus, Messias, är mitt ibland sitt folk och han beskyddar dem. Och att vara förbannad här innebär att vara bortvisad från Gud och till och med motarbetad av Gud. Men ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, läser vi i Romarbrevet 8. Bileam här riskerade att själv bli förbannad om han lydde Balak. Vi känner till löftet till Abraham som Bileam också här blev tvungen att citera i profetian. Men jag läser löftet till Abraham i första Mosebok 12:3. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och i det folket som kallas Guds egendomsfolk, alltså det judiska folket, Israels folk, där skulle världens frälsare, Messias, födas. I det folket. Och grundtexten här säger att Gud står emot, eller är han gör den maktlös, kraftlös, som föraktar och ringaktar den som Gud har välsignat. Den som har Guds välbehag över sitt liv. Vad är det att välsigna Israel? Vi brukar alltid få säga när vi talar om att välsigna Israel. Jo, men man kan inte hålla med om allt vad Israel gör och säger. Nej, det är inte det handlar om. Att välsigna Israel, det är att hålla med om det Gud har sagt och bestämt om Israel. Det är att välsigna Israel och agera utifrån det. För då vet vi vad vi kan be om. Inte minst att be för Israels frälsning. Då välsignar vi Israel. Det var Gud som räddade Bileam. Många nationer och människor har genom historien fått känna på konsekvenserna av att förbanna Israel. Och det var Gud som räddade Israels folk. Josua profeterade senare i Josua 24:10. Men jag ville inte höra på Bileam, utan han måste välsigna er. Och jag räddade er ur hans hand, sa Herren. Det var Guds beskydd alltså. Och när det här pågick uppe bland bergen med Moabs kung Balak och Bileams profetier, så visste Israel hade ingen aning om vad som pågick där uppe. De visste inte om den här andliga striden som pågick. Men de hade Guds beskydd. Och jag tänker så att en dag kommer vi att få veta. En dag kommer vi att få veta allt beskydd vi har haft som vi inte ens är medvetna om. Eller sett eller förstått. Ibland ser vi Guds beskydd. Vi är medvetna om det. Men säkert är det många gånger som Gud har beskyddat från så oändligt mycket som vi inte har förstått. Men Guds ande kan alltså komma över vem han vill. Så att den personen måste tala Guds ord, det Gud vill. När Gud öppnade dörren för tjänst för oss, för Janne och mig, till heltidstjänst på 90-talet, så fick vi ganska omgående börja kämpa mot falska läror. Och det var framförallt framgångsteologin och herraväldesteologin från medlemmar i trosförsamlingar och Livets ord i Göteborg. En del år senare blev vi anklagade för att gå emot Guds vision. När man införde företagstänk och en ny maktstruktur i församlingen. Cellkyrkan som byggdes som en pyramid. Det var inte Guds vision kan jag säga. Det var världens ande som man hade öppnat för. Men lockbetet, det var framgång och tillväxt. Och många, många församlingsledare förfördes och har förförts sedan dess. In i själviska ambitioner, kötsliga ambitioner genom GLS. Global Leadership Summit. Bland annat. Men vid ett tillfälle var vi några i förkunnarteamet i bön i kyrkan. Och plötsligt började samma person som sagt att vi gick emot Guds vision att profetera över oss. En klockren profetia. Och efteråt så ställde han sig upp och sa han: det var det konstigaste. Jag profeterade tvärt emot mina egna tankar. Det var ganska häftigt att höra hans egna ord där. Hans egen bekännelse. Bileam kunde alltså inte lyda Balak och förbanna Israel. För Gud hindrade. Men han kom på ett annat sätt att göra dem kraftlösa och maktlösa. Och det var genom förförelse till avgudadyrkan. att locka dem till avfall. Och här fick djävulen ett tillfälle, en ingång. Det står i Efesierbrevet 4:27, ge inte djävulen något tillfälle. Betyder också ingång eller plats eller rum. Ge honom inget rum. Ge honom ingen plats. Låt honom inte komma in. Och jag hade ju som, har ju som överskrift som jag sa, stark i köttet eller stark i Herren. Och Bileam var stark i köttet. Han hade själv lämnat den raka vägen och förts vilse, skriver Petrus i sitt andra brev. Han ville bli rik med hjälp av sin nådgåva. Istället för att vända om och bekänna sin synd, vilket ju han hela tiden hade tillfälle till, så valde han att locka andra på samma väg, bort från Guds väg, för att tjäna pengar. Så kan man undra, finns det sådana falska profeter och apostlar idag? Ja, tyvärr, det finns många. Det finns mängder. Det har till och med blivit en kännetecken för vår tid. Gud vill att du ska vara rik. Dröm stort. Gud vill uppfylla dina drömmar. Låter det bra? Det är förförelse till högmod och avgudadyrkan. Man skulle kunna kalla dem biliamiter. Därför att de går i Bileams fotspår. Och den surdegen, den har spridits genom ekumeniken i väldigt, väldigt många kristna sammanhang. Och dagens framgångsteologi, i korthet, är ju roten att Adam var som Gud, men han förlorade sitt herravälde och gav det till djävulen vid syndafallet, och det måste återtas. Gud väntar på att du ska förstå vad du är i Kristus. Du har allt redan. Det är bara att proklamera och ta ut och ta auktoritet. Ta tillbaka det djävulen har stulit. I korta drag kan man säga. Och det här är ju rent nonsens. Men det lurar människor in i högmod. Och tron på att man kan styra Gud. Och så länge sådana församlingar inte bekänner och gör upp med sin falska grund och rötter, som du ju är hos E.W. Kenyon och Kenneth Hagin, har inget förändrats på riktigt. Surdegen är kvar. Jag vill säga att herraväldesteologin och framgångsteologin gör dig stark i köttet och stark i jaget, men inte i Herren. Det är skadliga och farliga läror. Och falska läror och religioner uppmuntrar alltid den fallna människan. Uppmuntrar det kötsliga. Och så måste Bileam bli frukten, själviskhet och girighet och obarmhärtighet. För så tycker jag man kan beskriva honom i hans agerande. Och Jesus sa ju att vi ska känna igen den på deras frukt. Vargarna i fårakläder. Kom ihåg Esau, Hebreerbrevet 12 från vers 16. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnar han ifrån sig sin förstfödslorätt. Ni vet att han avvisades när han sedan ville ärva välsignelsen. Isak såg nämligen inte någon möjlighet att ändra sig, fastän Esau under tårar sökte få välsignelsen. Men var det inte lite synd om Esau här? Han grät ju för att få välsignelsen. Ja, problemet var att han grät inte över sin egen synd. Han grät över konsekvenserna av sin synd. Det var därför han grät. Och han skyllde på Jakob. Och precis likadant gjorde kung Saul långt senare. Han grät över konsekvenserna av sin egen synd. Och skyllde på folket. Men han grät inte över sin egen synd. Och det är ett ganska allvarligt tillstånd. Många kristna är skadade av de här lärarna. Vi har kontakt med många. Men jag vill säga, ge inte upp. Men bekänn de här villolärarna som synd. Ta avstånd ifrån dem. Och håll dig borta från alla sammanhang där du förstår att det här predikas eller finns med. Och lita på att Jesus älskar dig. Och han lägger den rätta grunden och bygger upp ditt liv. När du överlåter det åt honom. Och sen kommer han att använda dig och dina erfarenheter för att hjälpa andra. För så gör Herren. Han vänder allt till det bästa. Efesierbrevet 6 och 10. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ja, att vara stark i Herren, det är ju att ha Herren som sin starkhet. Hur går det till? Ja, det är i alla fall inte genom att gå upp på höga berg och proklamera och befalla andekrafter och andemakter som Gud tillåter vara där till han ska döma dem. Vi varnas för det nämligen och göra sånt. Den så kallade andliga krigföringen. Och inte genom att proklamera stora visioner och planer för Guds rike. Nej, det är livet med Jesus. Och i livet med Jesus lär vi oss vad det innebär att bli starka i Herren. Genom ödmjukhet, gudsfruktan, lydnad och sann förtröstan på honom. Med andra ord, allt det som den kötsliga människan föraktar och ser ner på och kanske kallar gammaldags. Jakobs brev, kapitel 4 från vers 4. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss? Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot eller Gud är färdig att strida emot det högmodiga. De som upphöjer sig, de arroganta, därför att i Ordspråksboken 16:18 står det att högmod går före fall. Men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen. Så skall han fly bort ifrån er. Han ska springa ifrån er, betyder ordet. Han ska försvinna ifrån er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Med andra ord, ni som är förförda och dras till den här världen, men samtidigt vill tillhöra Gud, gör upp med synden. Vänd om. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje bedrövelse, alltså i syndaånger. Ödmjuka er alltså inför Herren, eller inför Herrens ansikte, så ska han upphöja er. Och ordet underordna er här, det är ett ganska starkt ord. Det betyder att underkasta er och lyd Gud. Ödmjuka er, böj er. Bli liten, bli hjälplös och bli beroende, finns betydelsen i ordet, grundtexten. Ställer under Guds herravälde. Alltid, i allt. David Hedgårds översättning, han översätter: ge Gud det fulla herraväldet över er. Då blir vi starka i Herren, för vi förtröstar på honom och inte oss själva. Gud ska upphöja er, läste vi. Han ger upprättelse. En del får vi här i livet och det fullständiga får vi i evigheten. Hur närmar vi oss Gud? Jag fick en syn på 90-talet som jag minns tydligt, men som då var väldigt stark. Jag var i bön och för mitt inre såg jag och upplevde Guds härlighet som en eld. Och jag kände Guds närvaro så där underbart, som man vill liksom hålla kvar det där, man vill vara kvar, ni vet. Men så förvandlades elden till ett kors. Och jag fick en sån lust att komma närmare. Och jag ville närma mig, men det gick inte. Jag kunde inte. Och när jag såg ner så var det som en rand vid mina fötter. Det var en ring runt korset. Och jag förstod att här är helig mark. Då hör Gud säga: du måste böja dig mer för att komma nära. Du måste böja dig mer för att komma nära. Och hur böjer vi oss då? Ja, vi gör det genom att be Gud. Ge mig ett ödmjukt hjärta. Gör ett djupare verk i mitt liv. För ordet här kan också översättas: tillåt er att bli ödmjuka. Acceptera att underkasta er Gud frivilligt. Så kan det också översättas. Det är alltså Guds verk i oss. Och vad händer då? Jo, vi läser att då flödar nåden. Gud ger sin kraft att lyda honom. I vers 13 här i Jakob 4, där får vi veta att vänskap med världen handlade här om stora och självsäkra planer om framtiden för att tjäna pengar och få framgång. Men det går inte i längden att kompromissa med den här världens agenda som är emot och i uppror mot Guds bud. Med religiös ekumenik, religionsblandning. Det går inte i längden att vara beroende av bidragspengar för kyrkorna, från staten. Och samtidigt bevara troheten till Jesus. Vi ser vad som börjar i Sverige idag. Och nu prövas kyrkor och samfund vem man väljer att följa. Och det är en skiljeväg. Vill man lita på Gud eller på människor? Vill man hålla sig till Guds ord? Eller vill man anpassa sig och sitt budskap efter den här världen och vara världens vän? Och den som vill vara världens vän i den här bemärkelsen kommer att sakna kraft att stå emot allt det. Och jag vill säga att den tsunamivåg som Gud har talat till många av oss profetiskt av orenhet och mörker och ondska som kommer emot vårt land. Men den som underordnar sig Gud får kraft att stå emot djävulens alla attacker. Och det är där Gud vill ha oss, varenda en. Det är dags för församlingsledare att lägga ner alla själviska ambitioner, att få tillväxt och framgång med världsliga metoder och vända tillbaka till de urgamla, upptrampade stigarna och hålla sig på den goda vägen som det står i Jeremia 6 och 16. Gå in i bön, ödmjuk bön, och påminn om Guds ord och hans väg. Det finns inget som djävulen fruktar här så mycket som bedjande kristna, överlåtna åt Jesus, fyllda av den helige ande, underordnade Gud. Det finns inget han fruktar så. Vill ni vara fruktade i mörkrets rike? Jag vill vara fruktad i mörkrets rike. Jag tror vi alla vill det. Andra Petrus 3 och från vers 1. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren, frälsaren, som ni hört era apostlar förkunna. Jag tycker om de där orden. Han skriver: jag ville uppväcka ert rena sinne. Han ville uppmuntra det Gud uppmuntrar i varje på nytt född troende kristen. Jag vill att väcka ert rena sinne helt och fullt, säger grundtexten. Så att ni vaknar och står upp. Så att ni kommer ihåg och håller er till Guds ord. Och jag tror att det är det Gud vill göra idag. Med sitt folk här i Sverige. Med oss alla. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. Ja, idag kan vi få höra: oj, är ni så gammaldags så ni tror på Herrens dag och Harmagardon och Jesu återkomst fortfarande? Det har vi omtolkat för länge sedan. Men för dem som håller sig till Jesu ord och det profetiska ordet läser vi i Filipperbrevet 1 och vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och vers 9 fortsätter vi. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Jag läser här som det står lite mer ordagrant och bildligt i grundtexten. Min bön är att er kärlek fortsätter att överflöda, eller till och med superöverflöda finns i ordet, som en flod. Men samtidigt begränsad av flodbankar. Och att kärleken blir mer och mer rik på kunskap, genom personlig erfarenhet och all urskiljning. Rätt omdöme, förstånd i varje situation. Det var en mäktig bön. Det var en mäktig bön. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vad som är bäst. Och vara rena, bedömda i ljuset och bedömda vara äkta. Prövade i solljuset, bedömda vara äkta. Och fläckfria på Kristi eller Messias dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Alltså Jesus ger och vi bär andens goda frukt. Att lära känna Jesus, bevara hans ord. Det gör att allt kommer på rätt plats och att Gud får all ära. Fläckfria. Ordet betyder att inte ha någon anstöt, alltså bli en stötesten för någon. Att ni inte leds till synd eller leder andra till synd. Att inte få andra att snubbla och falla. Kom ihåg Bileam. Att vi lever så beroende av Guds nåd så att inget kan locka oss bort från vägen. Och att Jesu liv och andens frukt kan bli synligt genom oss. Det är det som också står i Galaterbrevet 5, en tro som är verksam i kärlek. Innan det seman och korsfästelsen sa Jesus till sina lärjungar i Johannes 14:30. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, till denna världens första kommer, alltså djävulen. Mot mig förmår han ingenting. David Hedegård översätter, han har ingen rätt över mig. King James, he has nothing in me. Och 1917 års översättning, i mig finns inget som hör honom till. Jesus hade ingen synd gjort. Det fanns inget att anklaga honom för. Det var ingen som kunde ta hans liv. Men han gav sitt liv för att sona våra synder. I mig finns inget som tillhör honom. Vad underbart. Och det är ju målet med Jesus i våra liv. Det är målet han har med oss. I Kolosserbrevet skriver Paulus om livet i Kristus. Jag älskar Kolosserbrevet, jag har alltid gjort det. Ni vet ibland när det är lite tungt och trögt eller man tycker ja, det är, livet är så där. Jag brukar gå till Kolosserbrevet, Janne går till Romarbrevet, vet jag, så många år tillbaka. Jag har alltid fastnat i Kolosserbrevet, i honom, i honom, i honom, i Kristus. Det är så Jesus fokuserar. Och Paulus, han gladde sig, skriver han, mitt i det mått av lidande som ingick i hans liv. Med ett enda mål i livet. Att leva helt i Guds vilja. Stark i Herren. Och i kapitel 2 får vi veta att Paulus kämpade och bad för församlingen i Laodicea bland annat. Och vi läser där i Kolosserbrevet 2:1. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea. Och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska bli undervisade i kärlek. Och styrkta i sina hjärtan. Och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse. Som ger rätt insikt. Eller exakt och rätt insikt. I Guds hemlighet. Kristus. I honom. Vi har inget i oss själva. Men i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er genom bestickande ord eller genom lockande övertygande ord, alltså förförelse som bedrar. Paulus varnar, för han såg vad som hotade här. Och han bad de kristna i Kolosse att se till att det här brevet också blev uppläst i Laodicea. Kan vi läsa i Kolosserbrevet 4:16. Och senare fick ju Johannes sin uppenbarelse. Nu var församlingen i Laodicea bedragen och genomsyrad av framgångsteologi. Dåtidens framgångsteologi, men innebörden är samma idag. De märkte ju inte ens att Jesus stod utanför och ville komma in. Och Jesus säger i Uppenbarelseboken 3:17. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. De trodde alltså att pengar och rikedom var tecken på deras stora andlighet. Som det står i 1 Timoteusbrevet 6:5 att gudsfruktan är en god affär. Det är tecken på Guds välsignelse. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärt, fattig, blind och naken. Ja, här var de starka i köttet men inte i Herren. De föraktade ödmjukhet och korsets väg och Guds fostran. Och Jesus säger, jag råder dig och ett av hans namn. Jesaja 9 är ju underbar i råd. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Ja, det verkar som man var väldigt förblindad av högmod och trodde att de var rättfärdiga i sig själva här i Laodicea. Och Jesus säger, alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Guld som är renat i eld, sa Jesus. Nu går vi till Jesaja 43, vers 1. Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel. Och här kan vi, om vi vill, sätta in våra egna namn. Frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Och nu läser jag som det står i grundtexten i hebreiskan och inte som riktigt som i den svenska översättningen, för det står i svenska, om du än måste gå genom vatten. Grundtexten säger, när du måste gå genom vatten är jag med dig. Jag är nära dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. När du måste gå genom eld ska du inte bli svärd. Lågan ska inte bränna dig. Det är alltså något som måste ske när du går. Och varför måste vi gå genom vatten och eld? Ja, svaret finns ju bland annat i lagen i 4 Mosebok 31:23. När man hade tagit byte i strid. Så står det, allt som tål eld ska ni låta gå genom eld, så blir det rent. Men det ska också renas med stänkelsevatten. Och allt som inte tål eld ska ni låta gå genom vatten. Med andra ord, Gud prövar oss inte över förmåga. 1 Korinthierbrevet 10:13 står ju det. Han prövar oss inte över förmåga. Han bereder en utväg. Och det här är alltså löften som betyder att inga prövningar som vi möter och ingen fostran som Gud gör med oss, som han tillåter, inget sånt kan skada oss. Det står så. Det är löftet till oss. Det kan inte skada oss. Men det gör oss starka i Herren. För vi får del av hans väldiga kraft. När David mötte Goliat, då läser vi att Goliat förbannade David med hjälp av sina gudar. Det var demoner och okulta krafter det. Men hans förbannelse hade inte någon verkan på David. Eller hur? För David hade sin starkhet i Herren. Och det är Guds vilja och plan att få äga oss så helt. Så att vi alltid lever under Guds beskydd. Under Guds beskydd. Amen.